Löven har börjat falla, vi är ju i mitten av oktober. Det brukar ju pika liksom svampmässigt när man ser ovan jord i början, första halvan av september. Lite grann beroende på var man är i Sverige.
Få saker är väl så höstliga som att gå ut i skogen och plocka svamp. Men hur fungerar svampar egentligen? Jag heter Peppe Öhman och det här är vad vi vet idag. Ute i skogen hittar vi Anders Dahlberg, professor i mykologi och svampforskare på Sveriges lantbruksuniversitet. Han har ägnat ungefär 40 år av sitt liv åt våra avlägsna släktingar, svamparna.
Nej, men om man börjar där, så djur och svampar har gemensamma anfäder. Sen har det utvecklats olika grenar från de här anfäderna. Djurspåret, det blev att utveckla mobila enheter med skydd som kan flytta på sig, röra på sig. Svampar har en helt annan strategi. För där blev det istället att det utvecklade en klonal strategi, att den växer som ett tåg, att svamptrådarna dör bakifrån och växer framåt, och de har inga skyddande strukturer, utan det är den här tunna cellen. Det är ungefär som en plastpåse, och de är tunna. Det är 200 på en millimeter, om vi ska lägga dem bredvid varandra, ytterpyttesmå. Och det de har för att klara sig i omgivningen, det är det kemiska batteriet inne i cellen. Att de kan utsöndra olika kemiska ämnen för att minska smakligheten, för att någon ska äta upp dem, eller för att konkurrera med andra organismer, eller för att bryta ner olika saker. De ser väldigt nakna ut från utsidan, men de är potenta inuti och har selekterats till att ha det under evolutionen.
Rädslan för att i misstag plocka hem och äta en giftig svamp har lärt oss att bara gå på sånt som vi med säkerhet känner igen. Men hur farligt är det egentligen att äta en giftig svamp från våra svenska skogar?
De brukar säga på giftinformationscentralen, man ätit mindre än en sockerbit så är det aldrig någon fara. Ofta uppdagas det av att man blir dålig. Det vanligaste man blir dålig av, det är att man har plockat svamp som är lite skämd. Att man har plockat kanske ätlig svamp som har legat i plastpåse eller legat varmt och det har utvecklats mögelsvampar eller någonting annat som har gjort ungefär som att det blir dålig skämd mat. Och då blir man dålig i magen. Och de mindre giftiga svamparna är på samma sätt, att man får problem med mag-tarmkanalen. Men så är det ju några. Röd flugsvamp är ju inte, den har gifter i sig, men den är inte speciellt giftig. Utan det är de här vit flugsvamp och lömsk flugsvamp som har nervgifter som irreversibelt, det är ämnen som binder till funktionen in i cellen som gör att lever och njure successivt förstörs. Och då kan det, ju längre tid det tar efter från när man har ätit tills man blir påverkad, det kan röra sig om 6 timmar eller 24 timmar, till och med längre, desto allvarligare är det. Är man osäker kan man alltid ringa till giftinformationscentralen, och de har alltid liksom jourhavande mykologer som hjälper till att identifiera. Vi har ju många storsvampar i Sverige, många sådana som man ser. Sen finns det många, det vi kallar för småsvampar, som man måste ha förstoringsglas eller mikroskop, eller som inte ens kanske visar sig, som man måste använda molekylära metoder för att titta på och överhuvudtaget se. Men de här storsvamparna, så har vi mellan 5 och 6 tusen kända. Det är säkert fler, men 5-6 tusen. Och av dem så är kanske 100 arter riktigt bra matsvampar. Det är ganska många. För gemene man, eller de flesta, plockar kanske kantarell och karljohan och trackantarell eller någonting. Det är liksom ganska få. Så det finns liksom en stor repertoar, fler arter som är riktigt bra matsvampar. Och sen har vi då kanske 10 då som är riktigt giftiga. Och det är några få. Kan man matsvamparna man ska plocka, så behöver man inte vara det minsta rädd. Alltså. Och man blir ibland förvånad över vad folk har plockat och ätit. Om man plockar kantarell eller karljohan, liksom, om man tänker sig att det motsvarar Volvo, liksom, då är de här giftiga vit flugsvamp och lömsk flugsvamp och toppig giftspindling, det är lite grann som en drabant i utseende. Va? Det är jättestor skillnad. Så har man blivit visad dem och sett dem, så råder det inte minsta tvekan. Sen kan det finnas en del av som har vuxit upp i Sydostasien, så finns det en halmskivling där som man faktiskt kan odla och som är väldigt uppskattad matsvamp. Och den är väldigt lik lömsk flugsvamp.
Och hur lär man sig att hitta sina svampar i skogen?
Det man blir intresserad av, där lär man sig att se nyanserna och mångfalden. Det är väl som om man är sportintresserad. Är man väldigt sportintresserad, så lär man sig vad killarna eller tjejerna heter i laget. Och liksom vad de spelar i laget. Och det är lite grann samma sak här med svamp, tror jag. Att är man intresserad och håller på med det och är nyfiken på att förstå mer, då upptäcker man mer och mer och ser mer och mer.
Det här är vad vi vet idag och det kan ha ändrats när du lyssnar på podden. Har du tankar eller förslag? Maila oss gärna på idag@vadvivet.se. För att inte missa möjligheten att lära dig någonting nytt i nästa avsnitt, följ oss här i din poddapp. Jag heter Peppe Öhman, klippte och mixade gjorde Magnus Silvenius Öhman. Planeringsredaktör är Ida Jernberg Palm med hjälp av Sara Lundgren. Och producent är Per Granqvist.